Kontroversiell lagändring i Ukraina väcker ilska hos befolkningen och får Zelensky att ändra sig. Ja, i det här klippet från det brittiska The Guardian så hör vi tusentals ukrainska demonstranter som protesterar mot den här lagändringen då som Ukraina har skrivit under. Och de skanderar Vlada Senarot, alltså folket är makt, och bort med tassarna från NAB och SAP. Alltså de här två myndigheterna som arbetar mot korruption och som då förlorade sitt oberoende på grund av lagändringen. Välkommen till radiokorrespondenterna Ryssland. Idag är det den 24 juli och i studion har jag med mig Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till Mannheimer Swartling.
Hej!
Vi har med oss Fredrik Veslau, tidigare biträdande chef för EU-missionen i Ukraina och nu på Centrum för Östeuropastudier.
God morgon!
Och Björn Gunnér, Sveriges Radios reporter som bevakar Ryssland och Ukraina.
Hej!
Hallå, hallå! Vad innebär den här lagändringen, Björn?
Ja, det innebär att två stycken antikorruptionsmyndigheter som har arbetat, tror jag, sedan 2014 i Ukraina med att bekämpa då den korruption som har varit omfattande. De skulle då enligt den här nya lagen ställas under regeringens kontroll, kan man säga, därför att de sorterades in under riksåklagaren som presidenten tillsätter. Och ja, tidigare har de arbetat självständigt. Och det som hände ganska omedelbart, det var ju kraftfulla reaktioner. De kom egentligen redan innan i parlamentet faktiskt, från vissa parlamentsledamöter som var mot, men det var ett fåtal. Och sen så såg man ju då det som inte har setts på många år. Demonstrationer på gatorna i Kiev och andra storstäder med protester mot den här nya lagen då, som Zelensky skrev under.
Men vad hände sen då? Vad fick det här Zelensky att göra?
Ja, det var ju också kritik från EU och från många ukrainska tidningar som skrev att Zelensky har förrått demokratin. Och igår kväll, alltså en dag efter att han undertecknade det här, så sa Zelensky att nej, men jag ska lägga fram ett nytt lagförslag som ändå ger de här myndigheterna ett oberoende, garanterar det. Och det ska han återkomma med, sa han.
Ja, spännande. Från det ena till det andra, en snabb vändning där. Fredrik, varför sker det här nu? Har det skett någonting speciellt som har föranlett det här att Zelensky gjorde så här, ändrade den här lagen?
Jag tycker det är viktigt att man tar ett par steg tillbaka och tittar mer holistiskt på det här. Alltså reformarbetet i Ukraina som har pågått sedan Majdan, egentligen sedan 2013-14, är ju en ständig kamp mellan progressiva, pro-europeiska krafter som vill stärka rättsstaten, som vill få Ukraina att närma sig EU, NATO, komma in i båda de här institutionerna, mot andra krafter, oligarker, korrumperade politiker och andra. Så det här är ju liksom en ständig kamp som pågår. I det här så har internationella samfundet då, och framförallt EU, G7, IMF, USA, en absolut väsentlig roll. Man pratar om the Ukrainian sandwich, alltså ukrainska mackan, som är att högst upp så har man internationella samfundet. Längst ner, brödbiten längst ner, är ukrainska civilsamhället som är väldigt starkt. Och i mitten så har man den ukrainska regeringen. Så att internationella samfundet och civilsamhället pressar regeringen att gå vidare med olika reformer. Och då framförallt bekämpning utav korruption. Men vad som händer nu, det är ju att internationella samfundet är väldigt försvagat i Ukraina. Man har inte samma hävstänger som tidigare. Och det är ju delvis för att under Trump-administrationen så är man inte alls intresserad av reformer, snarare tvärtom. För EUs del har man också förlorat en hel del trovärdighet på senare tiden på grund av att Ungern då blockerar Ukrainas anslutningsprocess. Så som det brukar funka, det är ju att den här anslutningsprocessen eller förhandlingen då sätter en massa krav på Ukraina, och om Ukraina uppfyller de här kraven så beslutar EUs medlemsstater, att man går vidare till nästa steg i den här processen. Men det här blockerar ju nu Ungern, och det innebär att EU inte har samma trovärdiga inflytande i Ukraina. För att även om Ukraina liksom uppfyller de här kraven, så kan inte EU se till att Ukraina går vidare i den här processen. Så internationella samfundet är tämligen svagt idag i Ukraina. Och sen så finns det också en slags återhållsamhet, att man ogärna vill kritisera Ukraina eller presidentadministrationen, eftersom det är krig helt enkelt, och de liksom försvarar sig mot rysk aggression. Så det är lite grann bakgrunden till varför man trodde i Kiev att man kunde gå vidare med den här lagen nu, utan att det skulle leda till några större konsekvenser. Men det man har sett, det är ju att framförallt EUs ledare, både i Bryssel och institutionerna, men också vissa stora medlemsstater, har ju varit ganska hårda mot Zelensky och sagt åt honom att dra tillbaka den här lagen. Så vi får ju se vad som händer nu i Kiev med det.
Nu har vi fått en förklaring till varför Zelensky då väljer att tona ner den här nya lagändringen och är beredd att göra några eftergifter. Men varför gjorde han så här från första början? Varför blev det så här att de här två viktiga institutionerna som folket har kämpat så mycket för, att de då var i fara?
Det här handlar ju om i slutändan att riksåklagaren, som är lojal till presidenten då, får kontroll över de här utredningarna. Och det är ju ett väldigt starkt maktmedel, för det kan man utnyttja på olika sätt. Och man kan stänga ner utredningar mot politiskt allierade och så vidare. Vad som hände igår, det var ju att Zelensky gick ut och sa så här: ja, jag har lyssnat på er demonstranter. Jag har bestämt att vi kommer introducera en ny lag om 2 veckor som återställer de här myndigheternas självständighet. Men problemet är ju att parlamentet har ju gått på sommarsemester nu, och det finns en risk att under den här sommarsemestern så använder man den här nya lagen då, som inskränker på myndigheternas självständighet, att man flyttar på olika akter och utredningar och på något sätt orsakar en skada som man inte kan rulla tillbaka, till och med den här nya lagen då, som skulle återställa självständigheten.
Joakim, vad tänker du när du hör om den här lagändringen? Vilka konsekvenser skulle den kunna ha fått på sikt?
Ett av skälen till varför man drog igång den sades ju också från säkerhetstjänsten och andra, att det skulle vara rysk infiltration i de här myndigheterna. Så att det finns många lager i ett land som är i krig. Men ja, nu effekten av den, kan vi säga, är underrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänsten varnar för att Ryssland kan utnyttja den här situationen. Och det vore väl konstigt annars, naturligtvis. Ryssarna har ju redan vågen att peka på odemokratiska förhållanden. Men man ser ju inte några demonstrationer i Ryssland, så att här är ju faktiskt en olika syn på demokrati. I USA så gick Marjorie Taylor Greene, då den kraftigt Ukraina-kritiska och ryssvänliga politikern, ut och twittrade om att demonstrationerna var riktade mot Zelensky för att han var diktator emot fred. Alltså hon ljög redan dag ett för att stärka då MAGA-rörelsens aversion mot Ukraina. Och Mike Johnson, talmannen i representanthuset, sagt att USA vill inte vara inblandad i Ukraina-kriget. Men det här är ju liksom inget nytt, utan här är ju opportunism också från de som har olika saker att vinna internationellt. Och det kan i sin tur då påverka det faktiska stödet till Ukraina med vapen. Men nu i dagarna i alla fall har vi inte sett några som helst tongångar av det. Trump har triumfatoriskt sagt att EU betalar pengarna för stödet till Ukraina. Det har kommit nya vapenaffärer, Hawk, luftvärnsrobotar, stöd till Bradley-systemet. Och Trump säger det här borde ha gjorts för 3 år sedan, så att han kan slå mot Biden även där. Så att de långsiktiga konsekvenserna återstår att se när det här, ja, när vågorna lägger sig lite grann. Jag är tveksam till de här omedelbara effekterna. Alltså alla politiska processer tar längre tid generellt sett. Och att göra en sån här blixtsnabb åtgärd. Jag tror att man kan ha pratat allvarligt med Zelensky naturligtvis. Det vet vi att utländska ledare har gjort. Men Ukrainas roll i den europeiska säkerhetsarkitekturen och den västliga säkerhetsarkitekturen, ja, men den är fortfarande vital. Och då måste man ju hantera de här oroande tendenserna till, ja, om det nu är odemokratiska tendenser eller inte, men det här måste hanteras och inte göra några tvära kast.
Fredrik, Ukraina har ju länge kämpat med den här korruptionen under många år före kriget, och Majdan-demonstrationerna 2013 och 2014 har ju också delvis handlat om detta. Vad får det här för konsekvenser inrikespolitiskt framåt, och hur påverkas världens sätt att se på Ukraina nu efter det här?
Ja, om vi börjar med världen då, så skadar ju här Ukraina internationellt, både i anseende, men också så blir det svårare, tror jag, för Ukrainas vänner att rättfärdiga stödet till Ukraina. Jag håller med att jag tror inte det kommer påverka det militära stödet, för att det är fortfarande största kriget sedan andra världskriget på Europas kontinent som pågår här, så Europa har ett starkt intresse av att se till att Ukraina överlever som stat. Men vad jag tror finns reell risk för, det är att till exempel Orbán i EU kommer nu peka på den här lagen och säga, ja men varför ska vi stödja Ukraina när man tar såna här lagar? Och det är förstås lite ironiskt, för att det här är ju någonting som Orbán själv skulle säkert göra i sitt eget hemland. Men han kommer instrumentalisera det här för att kunna blockera stöd på olika sätt från EU:s sida till Ukraina. Och sen också så blir det ju svårt för Ukrainas vänner att fortsätta stödet eller öka stödet till Ukraina. För att man har ju liksom under 3,5 år sedan invasionen inleddes, har man argumenterat för att ja, men Ukraina, de vill in i EU, de är villiga att reformera sig, de liksom tror på korruptionsbekämpning. Men det här blir ju ett motargument för det. Så det blir ju liksom en svår politisk läge helt enkelt för att fortsätta stödja Ukraina. Där kommer till den inrikespolitiska delen, så är det ju väldigt intressant, för att det vi såg, det var ju demonstrationer, Kiev och andra stora städer. De här demonstrationerna var ju riktade mot Zelensky, och det här är första gången sedan februari 2022 som folk har tagit till gatan för att demonstrera mot Zelensky. Och det är ju ändå en ganska imponerande aspekt av Ukraina att det varit så enat sedan Rysslands invasion. Men nu så börjar man se sprickor, och det är just den risken som kommer med den här lagen, att samhället kommer splittras, man kommer se mer demonstrationer, och det här är någonting också som Ryssland mycket väl kan utnyttja. Men jag tror också vad som är viktigt att förstå, det är på något sätt att när det kommer till korruption i Ukraina, så har toleransen i samhället minskat rejält för korruption sedan invasionen, och det är av den enkla anledningen att corruption kills, som civilsamhället brukar säga, alltså korruption dödar. Och det handlar om att när man har korruption i Ukraina, så innebär det att soldaterna vid fronten inte får skyddsvästar eller ammunition. Så att den här toleransen är mycket mindre än tidigare, och jag tror också vi ser det i de här demonstrationerna, att folk är väldigt besvikna på Zelensky och de vill ta till gatan för att liksom markera det här, och vill att han drar tillbaka den här lagen så fort som möjligt.
Alltså, det är ju en sak är att man vill konsolidera all politisk makt i en liten krets, och det är oroväckande i sig. Men den militära effekten, ja, det handlar om militära chefer på slagfältet. Och här sker ju naturligtvis en dialog mellan den högsta politiska ledningen och den högsta militära ledningen. Och det har tidigare funnits kritik mot politisk styrning. När kan man backa, när ska man hålla och så vidare. Men generellt sett så har jag svårt att se det här som någonting annat än liksom konsolidera presidentmakten. Och ja, det är ju en ganska stor del av de som röstade för den lagändring som har skett i radan, alltså i parlamentet, som själva är under utredning för korruption. Så att det fanns ju ett egenintresse där.
Det finns ju stor trötthet bland de som strider i Ukraina. Kan det här försöket till lagändring för att släppa loss korruptionen, kan det påverka viljan att gå ut i strid och fortsätta strida, Fredrik?
Jag tror det man ser generellt i Ukraina, men också bland soldater vid fronten, är en stor besvikelse med Zelensky över den här nya lagen. För att de slåss ju inte endast för att Ukraina ska överleva som stat. De slåss inte endast för sin egen existens, utan de slåss ju också för att vara del av väst, att vara med i EU, att vara med i NATO. Och den här nya lagen är ju ett tydligt steg ifrån det. Så jag tror att det finns en stark besvikelse, och sen också har man ju sett soldater som har uttalat sig väldigt kritiskt mot presidentadministrationen och parlamentet.
Vad tror du, Björn?
Ja, jag tycker det är svårt att bedöma, men det är klart att just det här att inte bara människor på gatorna demonstrerar utan också att soldater börjar göra det är ju ganska anmärkningsvärt i sig. Och då kan man också förstå på det sättet som du beskriver, Fredrik, det här med corruption kills, att de kanske känner det här in på bara skinnet faktiskt, och att det gör skillnad för deras ska överleva under den här dagen. Så att, ja, det är såklart en viktig aspekt.
Kriget fortsätter alltså trots de här tredje försök till fredsförhandlingar, och det är nu inne på sitt fjärde år som vi känner till. Det har ju inte bara resulterat i stora människooffer utan även naturen har drabbats hårt. Och nu är det dags att följa upp en av de här naturkatastroferna orsakade av kriget, Kachovka-dammen.
Breaking news in the war in Ukraine, an explosion at a dam is flooding areas of southern Ukraine. Ukraine's government has ordered evacuations downstream along the Dnipro River. The city of Kherson is in the flood zone, as is a nuclear power plant. The dam and power plant are both under Russian control, and Ukraine is blaming the blast on Russia. Russian officials are denying that allegation.
Ja, så lät det från amerikanska ABC om den stora dammkollapsen i södra Ukraina just i frontområdet. Det var alltså i juni 2023 där hundratals dödsoffer rapporterades, och dessutom så orsakade vattenmassorna en stor naturkatastrof. Det är fortfarande inte fastlagt hur den här dammen förstördes. Det finns ju ingen färdig förklaring här. Men vad har vi för fakta om den här händelsen, Joakim?
Att det med stor sannolikhet var någon typ av sprängning, förmodligen djupt ner i dammen. Artilleribeskjutningar och annat kan inte påverka det förloppet på det sätt som det ägde rum. Och här finns det ju videoklipp när man ser dammen ge sig. Alltså den gick sönder, och sen blir det ju stora krafter. Det är vatten som trycker på och som spolar undan botten. Delar av dammen rasar, och så blev det en successiv tömning under ungefär 4 dagar enligt de uppgifter som jag har sett. Och det får med sig då sötvatten ner till Svarta havet, så att det blir både översvämmade områden med urlakade tungmetaller som hade sedimenterats låg på botten av den här dammen sen 50-talet naturligtvis när den byggdes. Och Kachovka, staden, översvämmades med civila dödsoffer. En del ryska ställningar längs framförallt den i flodriktningen vänstra flodbanken översvämmades, för att den var mer låglänt än den ukrainska högra banken, så att säga. Men det blev en relativt gradvis process med stora översvämningar av låglänta områden. Men den största militära effekten var att Ukraina kunde inte gå över floden ifall de hade tänkt det.
Björn, vad är det här för en typ av damm?
Ja, det är en av ett antal stora vattenkraftdammar som har byggts då, om det var på 50- eller 60-talet på sovjettiden, för att skapa vattenkraft helt enkelt. Och den största då ut med Dniprofloden, den är till ytan, eller vad ska jag säga, större än Vättern. Så att det är en väldigt stor sjö, och det var mycket som en sjö. Och tänk till vattenkraft, man använder det som dricksvattenreserv, man använder det för att ta vatten till bevattning, och man såg det också som en sjö, man kunde fiska där och så att den hade många nyttor, om man säger så, men då en av människor skapad sjö.
Vad fick det för konsekvenser då när här dammen kollapsade, Björn?
Ja, man pratade ju omedelbart om de här sakerna som Joakim nämner, både påverkan på mänsklig bebyggelse förstås, det var mycket hus som spolades bort, och sen då hur det påverkar kriget. Men man befarade ju då också just det här med tungmetaller, att de skulle spridas. Och sen var det då en stor landområde som plötsligt dök upp där. Det var prat om att det kan bli problem, för här kan vi få in att invasiva växtarter etablerar sig. Man pratade också om risk för spridning av sjukdomar, för det var en massa latriner som spolades med de här vattenmassorna. Så det var mycket som man såg, och mycket som man tänkte det här kan hända. Och det är väl inte klart ännu precis vad blev av allt det här. Men, ja, militär materiel också som spolades iväg mycket ner till Svarta havet och i riktningen där.
Hur pratade man om den här dammförstörelsen i Ukraina?
Man hade ju mycket att tänka på förstås, för det var ju kriget som pågick och som kanske var det centrala. Men jag vet att det har gjorts efterforskningar bland annat av miljöforskare som jobbar med att kartlägga alla krigets miljöeffekter, och det här är ju den största enskilda saken som man har kunnat se. Sen har det också bombats oljedepåer och naturen sprängs ju sönder, så att man har liksom uppskattat det här, försökt värdera, kartlägga hur vad ska vi göra åt det här. Och sen har man kunnat se då att det som hände var att det växte upp en videskog. Så att det har blivit liksom en väldigt speciell naturtyp som har uppstått där. Och lite fascinerande har en del beskrivit det här. Därför att det är en naturtyp som delvis fanns där innan. Och då är frågan, hur ska man tänka kring det? Vill man ha tillbaka den gamla dammen som kunde ge vattenkraft någon gång i framtiden? Eller ska man tänka, men nu fick vi tillbaka ett stort, nästan som naturreservat. Och blir det som en återgång till naturen, eller blir det nytt? Så det är många frågor av den där sorten som forskare har diskuterat. Och kanske även civilbefolkningen tänker sig, men nu får vi tillbaka en gammal sorts natur här med växter och djur som fanns förut. Eller vill vi ha vår kraftverksdamm som vi hade en gång i tiden? Det är ganska speciella frågor.
Men vad som är intressant också, det är ju att sen början av invasionen så har ju Ukraina drivit på internationellt planet att man ska komma fram med ett nytt brott då. Man ska acceptera ett nytt brott inom folkrätten, ecocide eller miljömord då. Och det här attacken mot Kavgadammen är ju på något sätt ett exempel på vad ett sånt här brott skulle kunna vara. Och det är ju intressant för att det finns ju ett slags prejudikat från andra världskriget då. I slutet av andra världskriget så i Nürnberg så accepterade man ju nya typer av brott, alltså folkmord och brott mot mänskligheten. Så krig kan leda till att det finns nya brottsrubriceringar inom folkrätten. Så vi får väl se hur det går med kriget i Ukraina och om det också leder till en ny kategori av brott helt enkelt.
Och just Kachovka-dammen, förstörelsen där, skulle vara
ett exempel på det, ja, precis.
Kan man bo kvar där? Har folk flyttat tillbaka nu så här många år efteråt? Joakim?
Alltså, det är ju fortfarande krig. Så att på båda sidorna av Dnipro så är det är farligt att bo. Och här ser man på den ukrainska sidan att den beskjuts stadigt. Även små byar, gammal svensk by till exempel, låg ju alldeles i anslutning här och är oerhört hårt åtgången. Så att ja, det är andra saker som styr helt enkelt framför allt.
Mm. Det är lite som Tjernobyl-området, att det finns där och växer på, men ja. Ingen bor där just nu.
Jag tror det är en ganska bra parallell faktiskt. Också där naturen har fått en chans att komma tillbaka på helt nya villkor. Men där det också finns något, i det fallet då radioaktivitet, alltså någon slags farliga ämnen i naturen som man inte vet hur det faktiskt påverkar.
Tack! Nu är det dags för veckans kremologi, en spaning i tiden. Joakim, vad har du lagt märke till på sistone?
Ja, jag följer fortfarande den amerikanska hållningen och försöka se alltså, vilken är den amerikanska linjen. Och nu blev det ju särskilt intressant med den här antikorruptionslagen i Ukraina där magarörelsen kanske splittras i ytterligare en fråga. Inte bara Epstein utan också nu förhållande till Ukraina och förhållande till Europa. Men det är en viktig faktor för Europas säkerhet. Hur ställer sig USA till Europa och Ukraina?
Fredrik, vad har du sett som sticker ut?
Ja, jag tycker det finns en växande debatt om Ukraina som bidrar med säkerhet snarare än bara är en mottagare av säkerhet i Europa. Det finns ju en stor diskussion kring säkerhetsgarantier åt Ukraina. Hur ska man se till att Ryssland inte attackerar Ukraina igen? Men samtidigt så har vi ett land med den största militären i Europa. De har erfarenhet av slagfältet. De vet hur de ska använda NATO-vapen bättre än vad vi gör. Så någonstans finns en diskussion om var ska Ukraina finnas i den här framtida europeiska säkerhetsarkitekturen. Och om vi inte kan riktigt lita på USA under Trump-administrationen så kanske Ukraina kan spela en ännu viktigare roll. Till exempel i försvaret av de baltiska staterna om Ryssland skulle attackera.
Björn, vad har du sett?
Jag blev fascinerad när jag skulle ta en titt på vad Putin ägnar sig åt nu för tiden och fick se att han var på besök i staden Magnitogorsk som ju är en väldigt stor stålproduktionsstad i Ryssland. Och där besökte han något som beskrevs som världens största ljud-, musik- och ljusfontänspel. Så en enorm anläggning, alltså hur stor som helst, med fontäner som sprutar åt olika håll och så kommer det färger och laser och sådär. Och så bombastisk musik och så dessutom någon slags elektroniska skärmar som visar upp ett slags lavaflöde av smältande stål. Otroligt märklig bild fick man där av hur propaganda också kan skapas. Och den här fontänen heter, tror jag, Rysslands stålhjärta.
Tack Fredrik Veslau, Björn Gunnér, Joakim Paasikivi. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges radioappen och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Producent var Alice Udin, tekniker Martin Seipel och jag heter Monica Titor.